Per Julin läser Mörkläggning av Gunnar Wall. Avsnitt 8. Det som inte fick utredas. Fyra. Efter frikännandet. I februari 89, nästan i början av den långa period då Pettersson satt häktad, hade ju Almblad sagt till mig: "Är det inte han, är vi tillbaka till det läget vi var i innan. Nämligen att det antingen är en organisation eller en enskild människa. Och så får vi traska vidare igen." Och traska vidare fick Palmeutredarna göra. Men utan Almblad som gick till Säpo. När det inte längre fanns någon misstänkt och ingen lösning var i sikte, hade inte heller åklagarna samma nyckelroll som tidigare. Det var helt enkelt dags för Ölvebro och hans medarbetare att gå tillbaka till arkiven och förutsättningslöst titta på alla de gamla spaningsuppslag de lagt åt sidan i ett år. Var det också vad som hände? Eller satt Palmespanarna trots hovrättens utslag fast i åklagarnas tes att det bara fanns en tänkbar gärningsman, Christer Pettersson? Situationen var inte okomplicerad. Försvaret hade ju inte punkterat åtalet med några tydliga bevis på Petterssons oskuld. Och mordutredarna hade ju vant sig vid att betrakta Lisbeth Palmes, Roger Ös och de andra åklagarvittnenas uppgifter som obestridliga sanningar. Det kan inte ha varit lätt för dem att vända på en femöring efter den friande domen. Ändå var det något åt det hållet de borde göra. Pettersson var förklarad icke skyldig och polisen måste därför lämna honom mer eller mindre i fred om det inte kom fram nya tunga misstankar mot honom. Annars skulle det komma anklagelser om trakasserier. En lätt nedbantad utredningsapparat, 25 personer, traskade vidare de följande åren. Frågan var bara vart. Det mesta pekar på att man gick i cirklar. I vilket fall kunde inte utomstående skönja några övertygande tecken på framgång. Allt såg närmast ut som en lång och plågsam väntan på att politiskt ansvariga skulle bedöma att det var möjligt att i praktiken lägga ner utredningen, utan att det kom något ramaskri från svenska folket. Den 28 februari 93, på sjuårsdagen av mordet, publiceras en intervju med Ölvebro i Dagens Nyheter. Han berättar att vid årets slut bör alla gamla obearbetade spaningstips vara genomgångna och då kan det bli aktuellt att minska ner på gruppen ytterligare. Ölvebro kallar sig fortfarande optimist, men den deklarerade tillförsikten låter lite tillkämpad. Han säger att han koncentrerar sina förhoppningar på att polisen ska hitta mordvapnet. Och ännu mer tydligt betonar han detta tema när han samma kväll intervjuas i TV4-programmet Kalla fakta. Man kommer inte att kunna fälla någon gärningsman om man inte har teknisk bevisning. Och i det här mordet är vapnet, som jag ser det, den enda tekniska bevisning som skulle kunna hålla. Ölvebros uttalande ska tolkas som en dyster och förstucken kritik av hovrättens beviskrav. Och förvisso hade rätten i sin friande dom pekat på att mordvapnet var försvunnet och att det inte heller fanns några belägg för att Pettersson haft det i sin hand. Men Ölvebro hade läst domen dåligt. Den saknade revolvern var faktiskt bara en av hovrättens många invändningar mot åklagarnas och polisens bristfälliga indiciekedja. Domstolen hade sannoliken inte utfärdat någon allmän deklaration om att vapnet måste hittas för att någon skulle kunna fällas för Palmemordet. Inte desto mindre. Uppgiften att systematiskt leta efter magnumrevolvrar på drift i den undre världen blev något av ett halmstrå för Ölvebro och hans kollegor. Det var en spaningsuppgift som var konkret och som var legitim även efter den friande domen, samtidigt som den höll liv i förhoppningen om ett nytt åtal mot Christer Pettersson.